Är det nu vi ska varna känsliga lyssnare?
Kanske äckelmagade lyssnare. Vi kommer ju prata om kroppen idag och framförallt olika typer av besvär och ibland också då äckliga saker som kroppen kan råka ut för eller producera.
Mm. En liten varning om du är väldigt känslig.
Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. Och det här avsnittet handlar om språket vi använder för att tala om kroppsliga besvär.
Har du några kroppsliga besvär, Ylva?
Jag har lite grejer i mina liksom bihålor. Man kanske hör det på klangen på rösten. Jag borde ha sköljt ut detta apropå härliga saker. Så att jag har
snor. Och du berättade för mig innan att du borde ha sköljt näsan och då skulle du sett hur mycket snor det var. Och då rinkade jag ändå lite på min näsa. Ja. Så här. Jag vill inte veta mer.
Det var äckligt av mig och nu fick alla höra detta.
Ska vi dra igång med ett mejl från en lyssnare?
Ja.
Det är ett kort mejl. Det kommer från Hanna som skriver: undrar kort och gott varför man säger bakfull. Vore spännande att höra ett resonemang kring detta. Vänliga hälsningar, Hanna.
Ja, en bakfylla, det är ju någonting som kommer, eller ett bakrus, det är ju någonting som kommer bak efter. Det är inte svårare än så.
Nej.
Men det är klart, vi har kanske inte så många liknande bildningar. Det jag hittade en äldre form, eller ett äldre ord som jag inte tror används, men bakvis, som då betyder efterklok.
Jaha.
Så det är väl liksom samma typ, att man har den ordinarie perioden, eller någonting som kommer så att säga efterfylla, hade man ju också kunnat säga. Men nu säger vi bakfull.
Var kommer det ifrån då? Eller hur länge har vi sagt det?
Det är ju ett vardagligt ord, så att då de fastnar inte alltid i skrift och då kan de vara svåra att hitta. Men den första träffen som jag hittar i tidningstext är från 1920. Mm. Aftonbladet, som hon var bakfull och åt hon sill och drack ställets ädla och starka vita vin till detta.
Sill känns inte som det vi idag förknippar med det som också kan kallas bakfylld mat, som mer brukar vara kanske pizza.
Ja, men det är, om det är salt så är det ju...
Okej, okay. 20-talet var det sill som var...
bakfylld.
Ja, intressant.
Bakfyllesillen. Mm. Ja, men sen finns det bakrus, är äldre. Och det är belagt sedan mitten av 1800-talet. Också baksmälla är faktiskt lite äldre, hittar jag 1911. Och det är väl liksom de vanligaste orden, baksmälla, bakfylla.
Mm.
Men sen finns det lite, känner du till, har du andra så här slangord som du har hört?
Nej, jag tror bakfull är det jag har använt mest, så jag kan inte komma på något annat.
Nej, men det är väl som är det som är etablerat, men ont i håret finns.
Järnkeps.
Järnkeps, blykeps.
Men det är ju mer som liksom man verkligen har ont i huvudet också. Det är keps. Inte alltid,
Kopparslagare var vanligare förr.
Mm-hmm. Vadå, jag är kopparslagare?
Jag tror att man har det.
Man har kopparslagare. Mm.
Och samma på danska, det tror jag i alla fall. Och på danska, just, deras standarduttryck är ju timmerman.
Jaha!
Som är lite samma som kopparslagare då.
Okej, så säger man jag har timmerman.
Ja, jag har timmerman.
Och på engelska är det ju hangover.
Ja, det är väl deras vanliga. Men de har ju säkert också liksom en rik... slangflora här. På franska, så jag tror att det som är liksom, det är svårt att veta vad som är liksom standarduttryck, det kan ju finnas, men de har ju guldbois, alltså träkäft eller träskalle. Men så det finns nog lite att det här har man liksom olika uttryck på olika språk.
Men det är ju ett fenomen som jag antar har funnits länge, så länge människor har brukat alkohol. Och du hittar belägg från 1920-talet, men det har antagligen använts innan då, i och med att det har kanske inte skrivits så mycket.
Bakrus är i alla fall äldre.
Ja, bakrus.
Alltså rus, det är också det här, vad använder man för ord för?
Rusdryck, säger man inte så mycket idag, men kanske mer förr.
Mm. Vi har ju inte nämnt kortformen bakis.
Nej, den är ju såklart vanlig. Det har du rätt i, det borde jag ha svarat när du frågade om jag använt något annat. Jag är bakis.
Ja, den har vi inte nämnt. Och den är också, tror jag, äldre än en bakfylla, alltså smekformen tror jag är äldre.
I smekformen längre?
Nej, men vi har ju bakrus. Alltså, så vi har ju bakrus, bakrus och baksmälla och bakfull. Mm. Så bakis kan man ju också då ha bildat till bakrus eller bakrusig.
Då har Hanna fått svar.
Ja.
Ja. Okej, vi lämnar bakfyllorna. Tar oss till andra kroppsliga besvär. Och jag säger hej till Isabella Olsson Alterklev. Hej!
Hej! Jo, jag undrar över ordet liktorn. Var det kommer ifrån och om det är så att det kommer från ordet lik, ordet torn, eller om det finns någon annan betydelse bakom det.
Ska vi bara berätta för alla vad liktorn är för någonting? Det är någon form av förhårdnad, va? Eller hur? På foten?
Ja, oftast på foten. Och det är nog nästan bara på foten vi använder det. När jag tittar till vissa uppslagsverk så säger de också att kanske valka på händerna eller så, om man tänker som musiker, strängmusiker kan få. Så kanske också skulle kunna vara som någon typ av liktorn. Men ja, jag tänker den typiska liktornen sitter väl på undersidan av foten.
Och gör ont, va?
Och kan börja göra ont.
Ah,
precis. Okay. Att det blir tryck mot nerver.
Aj, aj, aj. Ja. Men du Ylva, vad är det för ord? Var kommer det ifrån?
Men det är som Isabella säger. Det är en sammansättning av lik. Alltså som vi har död kropp där. Det är den vanliga betydelsen för oss. Och torn helt enkelt som torn eller tagg. Och jag vet att när jag liksom började tänka på det här ordet långt innan jag började läsa språkvetenskap och så tyckte jag att det var ett ganska festligt ord. Jag vet inte vad du tycker, Isabella, för att man kan tänka det här lik, det här liksom död konnotationerna som finns i lik, alltså att det är som ett torn av liksom döda hudceller. Alltså den bildligheten i det tyckte jag gjorde ordet lite festligt. Men om man tittar i ordböckerna så säger de att det är inte så det ska förstås då, utan att man ska förstå det lik här, alltså som är då, man ska förstå det som kropp, så att liktorn är liksom en tagg på kroppen helt enkelt. Så det är inte det här att det är ett torn av lik, utan en tagg på kroppen helt enkelt.
Men jag har också funderat lite över namnet, och jag tror själva frågan kom sig från att jag pratade med en kompis som trodde att det hette liktå. Och jag sa nej, det heter liktorn, men varför det heter det har jag ingen aning om.
Ylva, nu kollar du på din telefon här.
Ja, men jag vet att liktå finns också som sammansättning i SOB. Jag ska bara säga vad de säger om det här. Precis. Liktå, då står det i Svenska Akademins ordbok, så är liktå också med. Och då står det att det är en folketymologisk ombildning av liktorn. Så att det alltså är då, kan betyda antingen att det är en tå med en liktorn, eller att det bara betyder samma sak som liktorn.
Men det är en missuppfattning som har etablerats.
Ja, jag vet inte hur spridd den är, men den är i alla fall tillräckligt spridd för att vara med i Svenska Akademins ordbok, den här historiska ordboken över svenska språket. En annan sak, när man tittar då på liktorn i Svenska Akademins ordbok, den här historiska ordboken, så tar de upp lite olika sammansättningar som jag tänkte berätta om, som du kanske kan tycka är roliga. Det var framförallt en här som jag tyckte var rolig, nämligen liktornsoperatör, som alltså då är en person som opererar bort, tar bort liktornar. Och jag vet inte hur den har kanske, jag vet inte hur skämtsam klang den har haft, den har nog ofta kanske haft det. Men då såg jag också att i ett av August Strindbergs drama, eller en pjäs som han har skrivit, Lyckopers resa, så är faktiskt en av karaktärerna där, en roll, är då, den heter just liktornsoperatören. Så det är några olika personer med olika yrkestitlar. Och då finns det där en liktornsoperatör. En roll som faktiskt har spelats av Evert Taubes kusin, sa jag också. Och den har de faktiskt tagit med då i ordförklaringsregistret. När de har liksom gjort nyutgåvor av Strindberg, så har de då tänkt att det här kanske vi får förklara för den samtida, för våra dagars publik. Så då har de skrivit att en liktornsoperatör är en person som yrkesmässigt bortopererar liktornar.
Isabella, har du fått svar på din fråga?
Jag har absolut fått svar på min fråga.
Vad bra. Tack för att du ville vara med oss i språket.
Ja, tack själva.
Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se.
Du, vi lämnar fötterna nu. Mm. Ta oss upp i ansiktet.
Ja.
Ja, där du själv har lite besvär, har du sagt, med näsan.
Ja.
Jo, vi har fått en fråga från lyssnaren Morgan som skriver: vad skulle du säga om jag nös och vi var i England? Då skulle du säga bless you. Men här i Sverige säger vi prosit istället. Vad betyder det ordet och var kommer det ifrån?
Det är ganska egentligen lik den här engelskan. Det kommer från latin och det är liksom en lyckönskning. Och exakt hur man ska översätta det. Svenska Akademins ordbok skriver må det vara till gagn. Att det är det det betyder. Och den nutida svensk ordbok skriver måtte det gagna. Men det handlar liksom om att, ja, det är lite svårt att förstå. Men man kan tänka på det helt enkelt som liksom en slags lyckönskning.
Varför då?
Det är faktiskt en bra fråga, men det är oerhört utbrett i världens språk och världens kultur, att när någon nyser så gör man någon typ av välsignelse eller lyckönskning. Man ska personen liksom lycka, god hälsa eller välsigna den, Gud välsigne dig. Väldigt, väldigt vanligt i världens språk. Man har ju friskhet, på tyska säger man Gesundheit, alltså friskhet. De säger ju, det här prosit eller post har de ju istället som skål.
Just det.
Ja, men det, så det är just det där liksom, ja. till gagn, god lycka. Så det är någonting man gör. Det finns ju lite sådana här liksom, olika skrockteorier om att när man nyser så antingen att liksom man nyser ut själen eller att man exponerar sig för djävulen på något sätt, att man liksom öppnar någon slags port. Just och att det är det, därifrån det här liksom Gud välsigne.
Ja, det har jag hört om, men det är inte riktigt sant. Eller, sant är det ju inte att kanske själen åker ut genom näsan när man nyser, men jag menar att man har trott det är sant, eller?
Ja, men det finns, precis. Det kan vara en anledning till detta, eller det är liksom en sån förklaring som cirkulerar då, att det är därför.
Man stoppar själen med en liten välsignelse.
Ja,
upp eller, i det igen, upp, ja, in i näsan igen.
Ja. Eller att man liksom stoppar djävulen. Mm. Man liksom kastar en välsignelse mot någon.
Det är så roligt att vi håller på med detta och säger prosit. Det tänker jag, det lär jag mina barn. De säger också prosit om man nyser. Alltså det är sånt, så gör vi bara.
Ja, alltså nästan reflexmässigt. Och som sagt att det också har så stor spridning. Det finns, jag har hittat liksom lite varianter. Men det är ändå tydligt hur det är intressant hur lite det varierar, för att olika länder hade liksom kunnat komma på olika sätt att respondera. Men det som är liksom påfallande är att det är så pass lite variation och att just det här är så utbrett. Mm. Sen finns det också, jag kan bara apropå skrock där, får man säga tack då när någon har sagt, om du nyser och så säger jag prosit, ska du då säga tack eller inte säga tack?
Jag tycker inte.
Nej, då är det så att när folkvetsetikettsexperten Magdalena Ribbing, hon sa att hon tycker att man ska säga tack och skrev om det. Och då fick hon en massa läsarbrev då, en massa responser på detta. Och då var det flera som sa att om man tackar efter att någon har sagt prosit så dör en tomte. Och då tycker hon, skriver hon så här, men det gör inte att man ska avstå från att säga tack. Tomtebeståndet får klara sig trots nysande personers normala hyfs.
Ja, hon var rolig, Magdalena Ribbing. Mm. Ja, men nu vet vi det. Sen har vi fått två frågor som knyter an till detta. Mm. Den första kommer från Kurt och han undrar vad man säger efter att någon har hostat. Prosit känns inte riktigt rätt. Och sen skriver Kristina, här hemma hostar hela familjen. Folke som är yngst undrar vad man säger när någon hostar. Prosit säger man ju när någon nyser, men vad säger man när någon hostar? Här hemma säger vi, älskling, oj vad du skrämmer mormor, eller något i den stilen. Men på bussen känns det ju lite privat att säga älskling till okända bredvid. Har ni någon idé vad man kan säga? Hostigt, föreslår vi. Okej, de hade en egen variant här. Älskling, oj vad du skrämmer mormor.
Mm. Har du hört den?
Nej.
Nej, jag har heller aldrig hört den. Men det kanske finns andra som har liknande varianter.
Lite långt, tyckte jag.
Ja, och som sagt, eftersom den inte är så känd så tror jag att om man då skulle säga det till en okänd så att man då får lite så här, vad
håller du på med?
Men den här frågan, det är någon som oerhört många människor ställt sig i olika språk- och kulturgemenskaper, för alla har liksom, väldigt många har tänkt på precis samma sak. Och det finns faktiskt, jag har inte hittat något riktigt bra förslag. Det bästa kanske faktiskt är det här från Kristina med hostigt. Mm. Det tyckte jag var lite roligt. Mm. Eller?
Hostigt. Ja, det är hostigt. Det är ganska roligt. Ja. Mm.
Hostigt. Mm. Ja. Nej, men som sagt, det är många som säger, kan man säga prosit, och tycker de flesta att nej. Så då ska man bara vara tyst eller säga oj då. Eller, ja. Det finns, och folk verkar ändå kanske sakna detta. Ja. Att vi har, som du säger, att det är nästan så här reflexmässigt och liksom ritualiserat att vi säger prosit när någon nyser. Och att vi skulle vilja ha, antingen att vi också kan säga, det går ju såklart, det är möjligt att säga prosit när någon hostar, men det är, många reagerar nog på det som fel.
Finns det fler förslag i olika, tänk om du har skrivit en del om detta?
Jag har inte hittat några förslag faktiskt.
Vi kanske kan efterlysa detta bland våra språket lyssnare.
Eller hostigt av vad folk tycker om hostigt.
Om hostigt. Ja, hostigt eller andra ord för efter man har hostat. Ja. För det är ju samma sociala fenomen på något sätt. Det låter mycket om en person. Mm. Och det är också lite att man säger, oj hur går det för dig? Mm. Eller man liksom vill säga någonting. För att säga, jag hör vad det som händer. Mm. Eller hur? Det måste ju vara det socialt också handlar om. Mm. Och det är klart att någon hostar jättemycket. Att man också vill så här, säga någonting. Hostigt. Men hostigt, det låter lite för dumt kanske. Vad tycker man alltid med nya ord?
Ja, nej, men det är ju en skämtsam. Ja. Det finns ju uppenbarligen något skämtsamt.
Det är ju inte latin som prosit. Det är ändå lite så tjusigt att säga kanske.
Ja, precis. Och så har det ju så lång hävd också. Ja, annars... Ja, men en välsignelse. Välsigne dig. Känns kanske inte så... Vi ger inte så mycket. Vi pratar inte så mycket om Guds välsignelse.
Nej, vi gör inte det i Sverige. Vårt sekulariserade samhälle.
Nej.
Nu har vi varit... Var har vi varit någonstans? Vi har varit i fötterna och i näsan.
Mm.
Nu tar vi oss till lite mer allmänt kroppen.
Mm.
Ja. Och jag säger hej till Kalle Lindgren. Hej!
Hej på dig, hej!
Vad undrar du?
Ja, det är så att min fru är sjuksköterska och satt en dag vid middagen och talade om krusta. Och jag och min son undrade, jaha, vad är en krusta för någonting? Ja, det är en sårskorpa visar det sig. Och hon blev mycket förvånad att vi inte hade hört talas om det här. Men det hade vi inte hur som helst.
Nej.
Och nu undrar jag hur pass... Fortfarande nästa dag som sa, har du verkligen inte hört talas om det? Du är så intresserad av ord och allting. Nej, det har jag inte hört. Så att jag undrar bara hur pass... Hon är från Skåne också, människan. Så att det kan ju vara det beror på.
Just det.
Men annars har hon jobbat i sjukvården länge. Så jag vet inte om det är fackspråk eller sydsvenskt provinciellt. Liksom.
Just det. Pratar hon ofta om sårskorpor vid middagen, din fru?
Ja, det är ibland så tunna i samtalsämnena ut och då måste man ju hitta på något. Ja. Jo, det händer.
Underbart. Ja, okej. Okay. Krusta, jag har inte heller hört detta. Ylva.
Nej, och jag har inte heller hört det. Och,
du är ändå från Skåne också.
Ja, och nu när vi tar upp det här med sydsvensk provinciellt så vill jag gärna slänga in ett annat ord för sårskorpa som jag uppfattar är det typiskt sydsvenska ordet, nämligen ruva. Killa inte på ruvan.
Nej.
Då börjar det blöda.
Okej. Okay. Mm.
Som var det normalordet som jag använde under hela min uppväxt för sårskorpa. Och det var egentligen först när jag flyttade till Stockholm, jag var 20 år gammal. Och då började jag prata om det här första gången.
Vid middagsbordet.
Ja, vid middagsbordet. Och folk började stirra på mig. Mm. För då har ingen hört detta ord.
Nej.
Har ni hört ruva i betydelsen sårskorpa?
Hon nämnde kanske det vid den här diskussionen. Det var några månader sedan, så det är möjligt att hon nämnde det också då.
Ja. Men det vi kan säga är att både ruva och krusta är upptagna i våra ordböcker över samtidsspråket. Och ingen av dem, ruva är faktiskt inte ens markerad som regional, vilket den kanske borde vara, för det verkar som att den är det. Och krusta, det är det att de ger ju inte frekvensuppgifter, de här Svenska Akademins ordlista och Svensk ordbok. Men jag kan bekräfta att krusta är mycket lågfrekvent, i, åtminstone i allmänspråket då. Så att det är inte så konstigt att du och ditt barn inte har hört detta ord. Och jag tror inte att jag heller hade hört det i svenskan. Så, och jag gissar att det är detsamma för ganska många av våra lyssnare. Att det är helt enkelt ett ord som man inte använder så mycket. Men jag sökte lite i Kungliga bibliotekets stora tidningssamling. Och det är ju liksom, där är det ju vansinnigt många ord. Och då får man ändå några träffar, men man ser att det är ovanligt. Men då kan man hitta sånt som att prata om någon som var torr i munslemhinnan och så kallade krustor. Och sen står det som en förklaring, sårskorpor hade bildats i munnen.
Ja.
Så där finns det med. Och sen finns det faktiskt också om andra skorpor. Alltså inte nödvändigtvis sårskorpor, alltså inte på huden. Det finns en träff där man pratar om att äldre bronsskulpturer kan ha svarta krustor.
Aha.
Och på fontäner kan man hitta kalkkrustor.
Svenska Akademins ordlista från 86 står det. Jag har ju tittat nu som jag skriver. Hårt överdrag, skorpa, sårskorpa.
Mm.
Och i den från 56 så står det skorpa, sårskorpa.
Mm. Mm.
I Bonniers svenska ordbok står det jordskorpa.
Mm. Så det är helt enkelt en skorpa. Men jag vet, det här med hur, liksom, hur utbrett det är vad man använder just medicinskt. Men det verkar som att din fru då kanske, att det är i jobbet som hon framförallt använder det här uttrycket. Var det så?
Ja, även om hon nu igår senast sa att det var någon som hade klagat. Vi brukar inte kalla det för krusta, vi brukar säga sårskorpan när hon hade hållit något föredrag.
Mm.
Så det kanske inte är helt... Det verkar ovanligt och därför verkar det så konstigt att hon tyckte vi alla skulle känna till det.
Ja. Men det får du säga till henne att det är faktiskt låg, mycket lågfrekvent som Ylva Bruman har.
Okej.
Ja, men Kalle, är du nöjd med svaret?
Ja, jag är mycket nöjd som det gav vatten på min kvarn, så det är perfekt.
Perfekt. Tack så mycket för att du ville vara med oss, Kalle.
Ja, tack så mycket själva.
Vi har fått en fundering från Sara och Ester. De skriver så här. Vi har en fundering som är helt seriös. Hur kommer det sig att svenska språket har så många ord för att släppa väder? Frågan aktualiserades vid en middag med några amerikanska vänner som häpnade över antalet ord med olika nyansskillnader till skillnad från engelskan som ter sig fattigt i jämförelse. Vi har gjort en liten lista på de vi kunde komma på. Prutt, fis, mök, fjärt, brakare, släppa sig, släppa väder, rackabajsare, rackare och smygare. Vi misstänker att det finns ännu fler. Se fram emot era tankar kring detta, hälsar Sara och Ester.
Ja, när jag läste den här frågan så var det första jag tänkte att det här är liksom metodologiskt svårt. Alltså hur undersöker man om ett språk har fler fisord än ett annat?
Ja, det behövs nog en språkforskare för att kunna svara på det.
Ja, och jag tror inte att någon har undersökt frågan. Om man vill liksom lite så här snabba ändå att det inte får ta för lång tid så kan man ju titta liksom synonymordböcker och slanglexikon. Men det svåra är hur bra är de på att fånga upp för de här orden, för det är ju också sånt som vi typiskt liksom inte hittar i formell text. Alltså det är ju sådana, man använder det här kanske mer i mer liksom privata, familjära situationer, för det är någonting som man inte pratar om alltid. Och det kan ju också påverka hur många ord man har hört, för jag tog faktiskt upp den här frågan vid lunchbordet, apropå dåliga diskussionsämnet vid lunchbordet på mitt jobb. Och då hade jag en kollega som har bott 2 år i Tyskland och hon bara, nej jag vet faktiskt inte ens vad man säger. Hon kunde inte komma på ett enda ord på tyska.
Aha.
Och då sa hon att det har kanske också att göra med att så här, men där umgicks jag ju bara i en akademisk miljö. Vi hade liksom inte någon anledning att prata om det här.
Nej.
Det handlar nog också om liksom, vad är man i för sammanhang där?
Mm.
Men jag tänker att en ganska bra metod om man nu skulle titta på det här, tänker jag, att då får man lämna ut, i ett första steg liksom, samla in så många ord man kan och sen lämna ut liksom, enkäter eller ha intervjuer där folk får berätta, men är det här ett ord du kan använda och om du inte använder det, känner du till det eller uppfattar du det som vanligt, så att man också kan ringa in. Men jag skulle faktiskt gissa att på den här listan, jag känner du igen, jag skulle säga kan rackabajsar inte given, det har vi pratat om att i den här betydelsen det går att använda,
ja.
Men då kan man ju också så att uppfinna i stund, oj vilken kanon. Men och vi hade faktiskt en annan, vi hade ju en annan lyssnare som har skrivit in till oss som heter Claes, som hade ett antagligen eget ord för det här, som sa peppte eller peppa om fisa. Alltså det kan ju vara så att de är också då väldigt lokala. Så att, men det är möjligt att vi har kanske också liksom på grund av då en kanske mer liksom avslappnad och informell kultur har något fler liksom vanliga och allmänt spridda ord för fis än vissa av våra grannar. Så kan det vara, men lite svårt att visa. Men det jag kan säga då till de här då amerikanerna och till de som skrev in var att det finns åtminstone en bok på engelska. Den heter Who Cut the Cheese? Skriven av Jim Dawson, och den handlar om fisens kulturhistoria.
Okay.
Och där tar han ju då upp också ganska mycket olika ord. Så till exempel, det kan man ju säga, alltså, Who Cut the Cheese är ju ett uttryck för vem fes.
Ja.
Ja. Den har ju inte vi.
Nej.
Skära upp den. Det kanske också att vi inte har en kultur av illaluktande ostar.
Nej, som säger mycket om ett lands kultur, vilka man har för fisar. Ja.
Och sen så visar det sig att man kanske inte tänker på, alltså vi har ju, de tog upp det här med smygfis.
Mm.
På engelska vet jag att ändå ganska etablerade, de pratar om silent but deadly.
Mm.
Som kan vara liksom en motsvarighet där.
Tyst men dödande, ja.
Ja, men så svaret på frågan är, jag vet inte, och liksom lite metodologiskt svår. Det är en svårundersökt fråga. Och man måste också säga, men hur vanligt ska ett ord vara för att liksom räknas då?
Mm.
Eftersom det kan finnas de som bara kanske förekommer i en enda familj eller som bara koms på i stunden.
Mm. Jag förstår. Men också kanske en fråga att ge till våra lyssnare om de har fler ord för fisar och pruttar som kanske inte är då extremt lokala utan lite mer allmänna.
Mm.
Och det är intressant också det du säger, att det beror på vilket sammanhang man befinner sig i. Kanske inte så mycket det, kanske man inte pratar så mycket om det då i akademisk miljö. Desto mer om man är en barnfamilj.
Ja.
Pågående diskussion.
Ja.
Jag tycker det är intressant att barn ganska snabbt förstår att det kan användas som skällsord också. Du är en prutt. Eller pruttmamma, händer att jag blir kallad. Ja. Du, vi lämnar detta. Då, pruttarna. Nu går vi till ett annat kroppsligt besvär som kanske är det äckligaste vi kommer att prata om idag.
Det beror ju på vem man är. Man har olika känslighet för olika typer av äckel. Men det här är något äckligt. Ja.
Ja, då är det Andreas som skriver: jag undrar om det heter att kräkas eller att kräka. Kan man i presens använda både han kräker och han kräks? Det man kastar upp, kan man benämna det som både kräks och kräk? Detta undrar Andreas.
Det korta svaret är ja, alla de här formerna finns, men de är inte riktigt likvärdiga. Så normalformen, om vi börjar med verbet då, så är det ju att kräkas med S som är normalformen. Så det är jobbigt att kräkas, jag kräks, jag kräktes, jag har kräkts. Det här kräkas, det är åtminstone 100 gånger vanligare, antagligen ännu kanske 1000 gånger vanligare än att kräka. Men båda är upptagna i våra samtidsordböcker, Svenska Akademins ordlista, Svensk ordbok. Och tittar vi i Svensk ordbok så definieras kräka, verbet kräka, helt enkelt som kräkas. Så får man liksom klicka sig vidare där. Och då för kräkas får vi då en förklaring med andra ord. Så då står det då: spontant tömma maginnehållet via matstrupen och munnen, vanligen på grund av illamående. Men, och jag har då försökt titta när vi liksom, om man då kan säga jag kräker, alltså den utan S då. Och då är det så att när vi hittar det här kräka utan S, då är det väldigt ofta i den här reflexiva partikelförbindelsen kräka ur sig.
Aha,
En svag romantisk komedi av den typ som Hollywood ständigt kräker ur sig.
Just det. Det låter lite finare där än att säga kräks.
Kräkas som Hollywood. Ja. En svag romantisk komedi av den typ som Hollywood kräks ur sig på löpande band.
Nej, precis. Kräker ut sig låter bättre där.
Ja, det kan man nog tycka olika om. Men en krönikör påminner sig själv om en krönika jag kräkte ur mig för något år sedan. Också kräka upp med en annan partikel då. Han kräkte upp sin medicin. Men det är alltså väldigt mycket ovanligare än kräka. Han kräker är väldigt mycket ovanligare än han kräks. Sen hade vi den här andra då frågan om, säger man du har kräk på tröjan eller du har kräks på tröjan. Där skulle jag säga att för de, båda, där finns också båda formerna i våra ordböcker. Jag tror också efter att ha frågat inte jättemånga personer, men några personer, att de flesta där föredrar formen med S också. Du har kräks på tröjan. Vad säger du?
Jag skulle nog också säga det.
Har du något argument? Eller är det bara så, nej, men det är
nej, det låter bättre. Det känns mest bekvämt på något sätt. Ja.
För om man vill ha en fin term för detta med kräks, då, så i språkvetenskapligt skulle man kunna säga att det här är någon sån här nomen actie, alltså den resultatprodukten av att då kräkas.
Yeah.
För vi har ju andra, vi kan ju bilda andra då, till exempel, vi har kräkning också, en annan substantivering. Men jag tror att du har kräkning på tröjan.
Nej.
Nej, för kräkning är liksom hela den här processen då av att alltså det här liksom, det att kräkas skeendet.
Det pågår en kräkning i badrummet.
Ja, eller du har liksom symptom med kräkningar.
Ja, just det.
Ja, men då är det liksom syftad på själva processen. Så det är inte en sån här nomen actie, utan en nomen actionis.
Tänk att du får säga det här fina ordet samtidigt som du pratar
kräks. Nomen actie, kräks. Ett fysiskt resultatobjekt av att kräkas.
Kan du säga någonting om var ordet kommer ifrån? Etymologi.
Ja, alltså antagligen ljud här man. Det tror jag var.
Det.
Ja. Men ganska gammalt.
Okej, okay. Men du, vad kul dina kollegor har haft när du har tagit upp alla de här frågorna med dem. Kräks, sårskorpor.
Det är ju lunchbordet vi
sätter. Ja,
Jag ber om ursäkt.
Jag mår liksom lite illa bara vi har pratat om det här nu. Men det är ju äckligt med kräks. Det tycker väl alla människor.
Jag tror att lukten är väl väldigt... Alltså att många kanske också... Eller?
Ja.
att det är något med det, liksom magsyrelukten.
Nu får vi sammanfatta här. Ylva, nu har vi pratat om massa olika kroppsliga besvär. Tror du vi har några lyssnare kvar?
Nästa program kommer inte handla om det här.
Nej.
Nej,
det kommer inte jag. Nej.
Tack för det.
Tack. Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Tycker du att det här var intressant? Då vill jag tipsa dig om fler avsnitt av Språket där vi pratar om kroppen. Du hittar dem i appen Sveriges Radio Play som relaterade avsnitt till det du lyssnar på nu. Vi hörs snart igen.